Artikel 1. Den 8 november var det återigen dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas till möte. Och vi ska här få ett kort sammandrag från frågestunden.
Första frågeställare är Karin Gustafsson, Socialdemokraterna, som ställer en fråga till borgarrådet Daniel Heldén, Miljöpartiet, om trygghet i det offentliga rummet. Varsågod, Karin Gustafsson.
Tack för ordförande, borgarrådet. Den senaste tiden så har det skjutits varje vecka i Stockholm och i vår stad, och Stockholm sticker ut i landet. Men otryggheten bland stockholmarna handlar inte bara om skjutningar, utan det handlar ju också om tryggheten i det fysiska rummet. Och när vi är ute och träffar folk så pratar många om att de inte vågar vara ute på gator och torg för att belysningen inte alltid fungerar. Och allt för många känner en oro för att gå hem på kvällarna. Jag var ute förra veckan och träffade medborgare i Tensta som berättar om hur de bland annat upplever att Tenstagången känns väldigt otrygg. Det finns ju väldigt många goda krafter i vår stad som gör sitt bästa för att öka tryggheten i det offentliga rummet. Alla nattvandrande föräldrar i Järva som är ute på kvällar och nätter för att bidra till tryggheten. Men det känns som att staden är frånvarande lite i det här arbetet. Och med anledning av de boendes oro så vill jag veta vad borgarrådet avser att göra för att öka tryggheten. Bland annat genom att förbättra belysningen på gator och gångar mellan områdena ute på Järva.
Tack. Borgarrådet Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
Det är väl så att när det gäller tryggheten, framförallt när det gäller belysning, så är det ju en av de viktigare sakerna som trafikkontoret håller på med. Vi har ju ett ärende idag i fullmäktige lite senare där vi lägger reinvesteringspengar, 300 miljoner kronor på belysning, därför att vi vet att det är viktigt att den är bra och funktionell och inte går sönder. För vi vet om man går på en promenad i ett skogsområde eller om man går i Tenstagången för den delen eller någon annat, om vissa lampor går sönder så är det otryggt. Vi vet ju framförallt att de flesta känner sig otrygga då, men framförallt kvinnor känner sig otrygga. Så det är en stor del av det arbete som trafikkontoret håller på med. Och när det gäller ute vid Järva så har vi ju haft ett antal projekt där vi har förbättrat gångtunnlar till exempel när det gäller belysningsåtgärder. Vi har även haft åtgärder när det gäller att klippa bort buskar och annat i de delarna när man känner att det finns en otrygghet. Därför att när man inte riktigt vet vad som finns runt hörnet så skapar det en ännu större otrygghet. Så det är en viktig del av det trafikkontoret håller på med.
Karin Gustafsson, Socialdemokraterna.
Och det är ju väl bra att vi fattar beslut idag. Men det räcker ju liksom inte riktigt, för det föreningarna flaggar om händer ju just idag. De menar på att föräldrar inte vågar låta sina barn gå på fritidsaktiviteter och träningar på kvällarna därför att det inte finns någon upplysning. De är rädda för att barnen ska behöva bevittna våldsdåd därför att det pågår saker i de skumma områdena där det inte finns någon belysning. Men det är också så att föräldrarna upplever att den offentliga miljön är otrygg, och en del av det handlar om belysning. Vad är då ditt besked utöver att vi ska fatta ett beslut idag? Vad kommer ni göra idag, nu, för att de barn och ungdomar och deras föräldrar som bor i Raj och runt Järva ska känna sig trygga?
Borgarrådet Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
Den frågan kan jag inte svara på, därför att hela Järvaområdet så finns det, precis som hela stan, en enorm massa gator och torg och annat där det successivt sker saker och ting. Och det är ju inte så att man gör, liksom, nu tar vi hela området och gör allting på en gång, för det fungerar inte rent tekniskt att få entreprenörer och annat att göra det. Men vi har, som jag nämnt, ett par av de projekt. Och vi invigde också nyligen, jag tror att det var Jonas som invigde där vid Husby, de satsningarna när man tar sig ut till Järvafältet. Belysning och bänkar och trygghetsåtgärder. Och det görs överallt i de här områdena hela tiden. Och stadsdelarna, de två stadsdelarna, gör också detta hela tiden. Sen är det ju så att vi har hela tiden både reinvesteringsmedel och vi har nyinvesteringsmedel. Vi har tryckt till lappen där alla medborgare kan anmäla otrygga platser, och det är faktiskt den åtgärd som har bäst effekt. Det vill säga, man anmäler det och sen så fixar trafikkontoret där det är otryggt, och det pågår hela tiden.
Tack. Därmed är den här frågan besvarad. Nästa fråga kommer från Maria Juslin, Vänsterpartiet, till borgarrådet Isabell Smedberg Palmqvist, Liberalerna, och frågan handlar om Framstegsskolan. Varsågod, Maria Juslin, Vänsterpartiet.
Ja, tack för ordförande. Ja, till skolborgarrådet då. Jag vet ju att vi står helt enade i den här frågan. Självklart ska en aktör som har blivit påkommen med allvarlig ekonomisk misskötsamhet inte längre få bli betrodd och bedriva skola. Och jag vet att vi är lika upprörda över att Framstegsskolan nu etableras i Rågsved. Trots då att 4 av 5 styrelseledamöter anses olämpliga att bedriva skolverksamhet, till och med 2 som åtalas för ekobrott. Och då som skolborgarråd så har ju du ett stort ansvar för alla barn i kommunen. Och det är ju också att innebära att säkerställa alla barns rätt till likvärdig utbildning. Och det är ett tungt ansvar och svårt i och med såväl liten insyn som liten rådighet över de fristående skolor vi har. Och staten beviljar tillstånd då till friskolor som i sin tur finansieras av kommunerna som inte har möjlighet att ställa krav på verksamheten. Mycket märklig ordning som är svår. Så jag vill fråga dig, skolborgarrådet, hur du avser att agera för att säkerställa så olämpliga aktörer inte får starta upp skolor i Stockholm. Är du beredd att se över kommunernas vetorätt?
Tack, Isabelle Smedberg-Palmqvist, Liberalerna. Varsågod.
Tack. Jag börjar med att svara på att vad jag kan göra. Vi kan ju dra tillstånd på fristående förskolor. Och Al-Azharskolan ute i Vällingby, intill den finns det 2 förskolor som är av samma ägare. Och de har vi i utbildningsnämnden dragit deras tillstånd för precis de här ekonomiska svårigheterna som de har haft där ute. Jag tycker att det är jättemärkligt att Skolinspektionen inte då tittar snabbt på skolan, eftersom vi då bedömer av att de fristående förskolorna som ligger intill inte ska utöva barnomsorg i Stockholms regi. Och det har jag pekat på och markerat till Skolinspektionen. Vad jag ska göra åt saken vad gäller hela friskolefrågan du frågar, så är jag ju vän av friskolor, men jag är ju också vän av ordning och reda. Och jag vill gärna se över friskolereformen som är 28 år gammal och behöver moderniseras och bli 2021 års lagstiftning.
En fråga till borgarrådet Katarina Lur, Miljöpartiet, om stadens vattenkvalitet. Varsågod, Rosmarie Roth, Vänsterpartiet.
Tack så mycket, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare som är intresserade av vattenkvalitet i staden. Och det förutsätter jag ju att vi är. Får vi se om du kan hjälpa mig att bena ut det här, för det är en skrivelse i majoritetens rapport om miljöprogrammets uppföljning av stadens klimatbudget. Och det gäller förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten. Och det handlar om alla vattendrag, sjöar och framförallt kanske sjöar som inte uppnår kvalitetskraven vare sig vad det gäller ekologisk eller kemisk kvalitet. Och ändå så är ert förslag, om man läser rapporten, att man ska sänka krav för en del vatten därför att den mänskliga verksamheten, samhällsekonomiska nyttor, är orimligt att uppnå god status i jämförelse. Så det är någon sorts jämförelse man gör av vad det man uppnår och att man kanske kan göra eftergifter och inte finansiera det här. Och då undrar jag, vilken nytta är det som ställs mot orimligheten att uppnå den här vattenstatusen i de här fallen?
Tack.
Och de här platserna?
Börjat Katarina Lur, Miljöpartiet.
Ja, tack så mycket för frågan. Vad kul att få prata lite vatten. Det är ju så här att vi har ett otroligt omfattande vattenarbete på gång inom staden. Vi har 21 stycken vattenförekomster. Det är sjöar, det är åar, det är delar av Mälaren som ska då uppnå god ekologisk och kemisk status. Och vi satsar väldigt mycket pengar på det här. Bland annat så bygger vi om vårt avloppsreningsverk för att kunna rena vattnet på ett mycket bättre sätt. Men tittar man på EUs krav för att uppnå miljökvalitetsnormerna så finns det en del krav som är lite trixigare. Och ska man till exempel uppnå ekologisk status så ska man ju då återställa väldigt mycket av de vattendrag som man kanske har påverkat förut. Och i Stockholm har vi ju till exempel ganska mycket kajkanter där kanske båtar lägger till. Om man ska dra de här reglerna ända till sin spets så kan det innebära att de här kajkanterna skulle liksom återställas till berg och kullar och ja, olika miljöer där då fiskar bor. Och det här är ju väldigt långtgående, det är väldigt dyrt och det kanske inte heller är allra bästa om man tittar på att vi kanske också skulle vilja åka mer båt i Stockholm, satsa lite på pendlingstrafik på vatten, göra sådana saker, så att det kan vara en trixig sak. En annan sak kan handla just om det här med vårt avloppsreningsverk. att man då när man bygger om avloppsreningsverket att det fortfarande då kommer ut en viss del övergödande ämnen och att man då inte kan göra de här insatserna för att man då mäter på ett nytt sätt. Och då kan de två värdena stå emot varandra också, att man kanske gör avloppsrening då som kan då samtidigt påverka vattenkvaliteten och man då får ett nytt tillstånd och då ska man inte göra den åtgärden. Så att det är ganska komplicerat allt det här. Men det är ju såklart superviktigt att vi jobbar med våra vatten och oavsett om vi liksom ruckar på de här reglerna så har vi fortfarande jättemycket kvar att göra för att göra våra vatten bättre för att vi har otroligt stora utmaningar på det området.
Ja, vi hörde här ett kort sammandrag från frågestunden från det senaste kommunfullmäktigemötet den 8 november. Vill man se och höra hela mötet så finns det utlagt på Stockholms stads hemsida start.stockholm.